Inte bara apor kan falla i fällan av girighet, av önskan att tillfredsställa sina egna begär. Längtan efter att äta någonting gott, längtan efter att saker som ser bra ut, smakar bra eller som låter bra. Saker som du och jag i vår vardag ständigt kommer i kontakt med som människor. Inte bara apor fastnar i den fällan, utan du och jag också. Vi står inför faran, oavsett vart vi befinner oss. Att låta girighet vara någonting som styr våra val. Att låta våra själviska intressen och egna begär vara någonting som är det centrala som fokus i våra liv, i våra familjers liv, i vår vardag. Och Jesus talar om det här i Lukas kapitel 12. Och jag vill att vi slår upp till vår berättelse idag tillsammans. I Lukas evangelium, det 12:e kapitlet, så vill jag att vi får vårt budskap idag. Jesus har precis i verserna innan, vi ska börja läsa vers 13. Jesus har precis pratat om den uppgift som han har gett till församlingen. Uppgiften att förmedla Guds ord till den här världen. Och Jesus har sagt att ni går inte själva, ni får hjälp. Även om ni hamnar i fängelse eller står inför ledare som vill sätta dit er, så säger Jesus att i de stunderna så ska ni få hjälp ifrån helig ande. Precis som i många tillfällen då Jesus talar, så var inte bara hans lärjungar där, utan andra var där också. Och det är en av dem som höjer sin röst, för han hör att Jesus lovar kraft. Jesus lovar välsignelser i det arbete som hans lärjungar ska uträtta. Men det finns en risk för dig och mig att göra samma sak som den här mannen. Och det är att tänka att de välsignelser som Gud ger till oss ska användas för våra själviska syften. Så han ställer frågan till Jesus i vers 13. Någon i folkhopen sa till honom: "Mästare, säg till min bror att dela arvet med mig." Jesus sa till honom: "Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?" Sedan sa han till dem: "Se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i vad hon har, att hon har överflöd på ägodelar." Det fungerade på den här tiden så att arvet, hade Moses lärt det judiska folket, arvet ifrån föräldrar, det skulle delas lika mellan alla barn. Men den förstfödde skulle få en dubbel del som alla andra fick. Alltså dubbelt så mycket som varje del bland barnen. Så den här mannen tänker förstås att det här är ju orättvist. Det här fungerar ju inte. Min äldre bror har fått mycket mer. Dubbelt så mycket än vad jag har fått. Så han kommer till Jesus och han förstår att Jesus ord har makt. Att Jesus har förmåga att förändra människors hjärtan. Så den här mannen ser på den kraften, ser på de välsignelserna. Och han kommer till Jesus och säger: "Kan inte du hjälpa mig? Kan inte du se till att min brors arv delas med mig?" Och du och jag står inför samma risk av att falla in i girighetens fälla. Visst, det kan finnas orättvisor i vår värld. Visst, det kan finnas obalans i ekonomi eller i andra sammanhang. Men vårt misstag får inte bli det. Att vi ser på någon som har mer än oss, oavsett varför. Och känner att vi borde ha rätt till samma som den. Vi behöver, eller tänka att vi behöver ha samma sak som den här personen har. Jag vill ha det du har. Och likadant finns det en risk för någon annan som har dubbelt så mycket som en annan. Att se på någon som har hälften och se ner på den personen på grund av att den har mindre än vad jag har. Vi står inför en risk att döma andra baserat på ägodelar. Oavsett om den har lite eller mycket. Och Jesus ser det här i den här unge mannen. Han ser att han inte är ute efter att någon typ av social rättvisa eller någon typ av moralisk predikant. Jesus ser att den här personen har ett problem med girighet. Det som du och jag ofta drivs av, det vill säga att någon som är rik har något som jag vill ha. Och vi kanske till och med gör som den här mannen. Vi söker stöd hos Jesus och i Bibeln för varför den rike ska ge mig det han har. Kanske du och jag till och med söker stöd i vår religion för vår girighet och vår själviskhet. Samma sak gör den här mannen. Han går till Jesus och säger: Jesus, säg till min bror att dela sitt arv med mig. Och Jesus svar går direkt till kärnan. Och vi läste det i vers 15. Han sa: akta er för all slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd av ägodelar. Sen fortsätter Jesus med den här illustrationen i vers 16. Han berättade en liknelse för dem och sa: en rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har inte plats för alla mina skördar. Så här tänker jag att jag ska göra. Jag river mina logar och bygger en större. Och där så samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan så vill jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt och ät och drick och var glad. Jag vill att vi lär oss något ifrån Jesus berättelse, hans illustration. Det första jag tänker på när jag ser det här är att här låter det som en skåning som pratar. Och varför då? Har ni någon gång hört uttrycket eller min själ? Det är samma här. Någon skrattar som är uppfödd i Skåne här. Min själ, säger han, pratar med sig själv. Så i stort sett vad som har hänt är hans verksamhet gått bra. Han har gjort bra ifrån sig på jobbet. Han har tjänat massvis med pengar. Och så tänker han: min själ, det här var bra. Vad ska jag göra med alla mina pengar? Och han kommer fram till det här. Och lägg märke till att han gör ingenting. Utan han tänker bara en tanke. Det är allt som står här. Han tänker en tanke. Han säger: jag ska samla allting jag ska bygga större bankfack. Jag ska bygga större logar och lador. Och där ska jag samla alla mina ägodelar. Och sen ska jag luta mig tillbaka och säga till mig: min själ, vad duktig jag har varit. Jag har minsann jobbat ihop allt det här. Och nu ska jag luta mig tillbaka. Jag ska äta och dricka och njuta av livet. Jag har en fråga till dig här idag som fortfarande hänger med. Vad är det, något problem med vad den här mannen gör för någonting? Några av er, ni lyssnade när Selena läste slutet på berättelsen. Hur många skulle säga att det här mannen gör, det är inte så bra? Lyft din hand så jag får se en liten indikation. Det är inte bra det han gör. Hur många här inne vill säga: nej, men det här är ju kanonbra. Jobbar och är flitig och tjänar massa pengar och slutar sig tillbaka och har det bra. Någon som vill säga att det är väl inget fel? Ett par stycken. Okej, jag ställer frågan så här. Är det någonting fel med att vara rik? Är det något fel med att jobba och tjäna massa pengar? Någon som tycker att det är fel? Nej, okej. Någon som tycker att det är bra, något som vi borde göra som människor? Någon som tycker det är bra? Ett par stycken, fler i alla fall än de som tycker att det inte är bra. Jag vill mena att Jesus här inte undervisar om att det är dåligt att ha pengar. Hur många här inne har pengar? Hur många har pengar här inne? Hur många här inne har inga pengar? Kan finnas sådana. Okej, okay. Alla här inne säger att de har pengar. Så du slutar inte vara kristen för att du har pengar. Det är inget problem med att ha pengar. Inte heller något problem med att ha mycket pengar. Inte något problem med att vara rik. Det är inte det som är Jesus poäng. Men Jesus poäng är att du och jag bör förstå hur vi ska hantera de välsignelser Gud har gett oss. Problemet i berättelsen är i vers 19. Lägg märke till vad som står i vers 19. Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott. Vem tänker han är ursprunget till allt som han äger här? Enligt hans uttryck. Är det han själv eller är det någon annan? Har ni märkt till det? Han säger sig själv. Han slår sig för bröstet likt Nebukadnessar i Daniels bok. Slår sig på bröstet och säger: titta på allt gott som jag, eller titta på allt som jag har byggt. Ett kungarike, oj vad mycket makt jag har. Likadant så slutar sig den här mannen tillbaka. Och han slår sig för bröstet och säger: se vad jag har åstadkommit. Se vad jag har gjort för någonting. Och jag tror att det är våra misstag när det handlar om girighet och vårt problem med att hantera pengar eller resurser som vi har, börjar med att vi missförstår hur vi har fått det. Vi ser på oss själva och säger: jag var minsann en duktig person som har lyckats göra det här. Men Bibelns undervisning är att allt gott kommer ifrån Gud. Allt gott kommer ifrån Gud. De välsignelser som vi har är en gåva ifrån någon annan än oss själva. Någonting utanför oss. Du kanske säger: nej, men jag har ju en utbildning och det är därför jag har bra lön idag. Men hur fick du den utbildningen? Vem har gett dig dina talanger? Vem har gett dig din personlighet? Vem har gett dig dina föräldrar som hjälper dig och uppfostrar dig? Vem har gett dig möjligheten att växa upp? Kanske som vissa här inne i ett sånt här fantastiskt land som Sverige. Vem är det som överhuvudtaget gett dig din existens? Ditt liv? Jag vill mena att det är Bibelns Gud. Det är skaparen. Upphovet till all existens i vårt universum. Dina pengar som du känner att du har tjänat ihop. Det kapital som du känner att du förvaltar är en gåva ifrån Gud. Oavsett om det är tid, oavsett om det är dina muskler, oavsett om det är dina pengar, oavsett om det är dina kläder eller ditt utseende, din bil, din bostad. Oavsett vad det är som du har, så är det någonting som kommer från Gud. Jag tror det är det första principen som du och jag bör ta till oss ifrån Jesus undervisning i den här berättelsen. Det andra problemet är också i vers 19. Och det är hur den här mannen reagerar. Han slår sig på bröstet först och främst och säger: jag var en duktig person, jag har samlat ihop alla de här pengarna. Men sen så beskrivs det också vad han har för avsikt att bete sig. Och jag vill att vi läser det igen så att vi påminner oss om det i vers 19. Han säger: sedan vill jag säga till mig, kära själ, du har samlat mycket gott i många år. Och sen så säger han så här: ta det nu lugnt, ät och drick och var glad. Vi förstår av Jesus reaktion här och varför han berättar berättelsen att äta och dricka och vara glad här är ett uttryck för att den här personen vill spendera sina pengar på sig själv. Hans tillfredsställelse, hans glädje, hans tillfälliga liv här på jorden. Det finns några här inne som behöver höra det här. För det finns några här inne som tänker så här: tänk om jag hade pengar. Tänk om jag vann på lotto. Tänk om en dag så blir jag lycklig. Pengarna ramlar i huvudet på mig. Och du tänker tanken samma som den här mannen. Du tänker: tänk om jag hade så mycket pengar. Så jag bara kunde luta mig tillbaka. Gå in till min chef och säga: du, jag slutar imorgon. Luta mig tillbaka, äta och dricka och vara glad. En av de vanligaste svaren på frågan till människor som får frågan: vad skulle du göra om du vann ofantligt mycket pengar? Nummer ett som svarar: jag skulle sluta jobba. Jag skulle sluta jobba. Fast jobb är en välsignelse för oss. Kanske inte alla jobb, men att vara aktiv och göra någonting och vara produktiv är en välsignelse för oss. Men många tänker liknande. Om jag hade medel så skulle jag spendera dem på mig. Jag skulle få det bättre. Jag skulle äta, jag skulle dricka, jag skulle vara glad. Vissa gör misstaget att drömma om framtiden och vad du en gång kanske kommer att ha. Och den drömmen blockerar dig ifrån att idag använda det du har för att hjälpa andra runt omkring dig. Jag säger det igen. En del av oss gör misstaget av att drömma precis som den här. Vi drömmer om, tänk en gång då min verksamhet går bra. Tänk en gång då jag vinner på lotto. Tänk en gång då jag får den här bra jobbet, den här bra positionen. Tänk en gång då jag befinner mig där och har det riktigt, riktigt bra. Och då minsann ska jag göra alla de här fantastiska sakerna. Och den drömmen blockerar dig. Den drömmen blockerar dig från att idag använda det du har för att hjälpa andra människor. Jesus budskap är att det finns mer i livet än att bara ha en mängd ägodelar. Och Jesus fortsätter med avslutningen och säger i vers 20-22. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas utav dig, och vem ska då få del utav allt som du har samlat ihop? Och vers 21. Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Sedan sa Jesus till sina lärjungar, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller för vad ni ska klä er med på era kropp. Jag vill att du använder din logik och tänker förnuftigt en stund här. Guds primära önskan just nu är människors frälsning. Vill du hålla med om det? Är det det Bibeln lär? Guds primära önskan är att människor lär känna vem han är och väljer att tro på honom. Det är Guds primära önskan. Oavsett om du är fattig eller rik så önskar Gud detsamma för dig. Att du finner frälsningen i honom. Nu grejen är det här, vi lever i en värld som fungerar med pengar och ägodelar, materiella saker. Det är inget konstigt. Bibeln talar en hel del om sådana här och hur vi ska hantera det. Guds fokus är detsamma. Men det finns materiella värden i vår värld som används utav Gud. Alla som en del utav Malmö församling här minns hur vi sitter ibland på våra församlingsmöten och vi pratar pengar. Vi måste göra det. Det är den världen vi lever i. Det är så det fungerar. Saker och ting kostar. Till och med att arrangera saker som att hjälpa andra människor runt omkring oss, det kostar. Det kostar din och min tid. Det kostar din och min energi. Och det kostar din och mina pengar. Det är den världen vi lever i. Så jag undrar, tror ni att Gud skulle vilja ge massvis med pengar till en person som Gud vet kommer använda det här för andra människors frälsning? Hur många tror att det låter förnuftigt och logiskt att Gud skulle göra något sånt? Hänger ni med på min fråga? Tror ni att det är förnuftigt och logiskt av Gud att ge välsignelser och resurser till en person som har det yttersta primära fokuset i sitt liv att hjälpa andra människor. Hur många vill tro att ja, Gud kommer välsigna och hjälpa en sån person? Det tror jag. Hur många vill säga ja? Det låter i alla fall logiskt och förnuftigt. Jag tycker också det. Nu fundera på det här. Om Gud har gett dig 100 kronor. Och du visar med dina tankar, lik den här mannen. Du visar med dina tankar. Du visar med ditt agerande. Och du visar med ditt beteende av de här 100 kronorna. Att du vill spendera dem på att äta och dricka och ha det bra för dig själv. Tror du då att det torde vara förnuftigt av en intelligent, vettig, allsmäktig Gud att säga att den där personen där nere som spenderar den lilla 100-lappen på sig själv, den personen, den ska jag minsann ge 1 miljard. Låter det förnuftigt, logiskt och intelligent av en Gud som försöker hantera den värld vi befinner oss i med synd och problemet med frälsning? Hänger ni med på min fråga? Hur är det med det här? Om en person får 100 kronor ifrån Gud, eller en person får en veckas tid utav Gud, eller en person får jättestora muskler utav Gud, en person får vad det nu är för någon resurs utav Gud, och så använder den här personen det för att hjälpa andra människor runt omkring, att hjälpa dem till ett bättre liv, att hjälpa dem att se att det finns en frälsare i Jesus Kristus. Det finns hjälp och stöd för dig och mig som människor i vår vardag ifrån Bibeln och Guds ord. Om en person använder sina 100 kronor, sin vecka, sina muskler eller vad det nu är för någonting som Gud gett dem för att hjälpa andra. Tror du då att det är förnuftigt, logiskt och vettigt av Gud att också ge 1 miljard till den personen? Vet du, jag tror att med vårt mänskliga resonemang och vårt mänskliga förnuft så tror jag faktiskt att det ligger en poäng i vad Jesus säger. Att vi, när vi väljer att använda våra resurser på ett själviskt sätt, så tror jag det blir svårt för oss att förvänta oss välsignelser ytterligare ifrån Gud. Jag tror du kan få dina pengar från någon annan än Gud. Och vissa av oss känner till att så kan det tyvärr ske. Men jag tror inte att vi kan förvänta oss någonting ifrån Gud. Vissa av oss tänker så här. Jag ska engagera mig i församlingen när jag får 1 miljon kronor. Och tänk när jag blir miljonär och vinner på lotto. Då ska jag göra så mycket gott för människor. Då minns han, och tänk vad jag skulle kunna göra för människor om jag hade så mycket pengar. Men grejen är det här. Vad gör du idag? Vad gör du idag av din 100-lapp? Av din krona? Vad gör du idag av din tid, av dina talanger och din resurs? Ger du av din professionella insats till Guds verk? Ger du utav dina talanger och gåvor till Guds verk? Jag tror det blir svårt för oss att förvänta oss en välsignelse i framtiden som vi ligger och drömmer om. Och då minsann ska vi göra saker. Om vi inte idag redan använder det lilla Gud har gett oss för att hjälpa andra. Jesus säger att man kan hamna i en fälla. Jesus säger i vers 21, så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Det kan gå illa. Vi kan bli fångade. Vi kan förlora livet. Och Jesus talar här främst om frälsningslivet, det eviga livet. Vi kan förlora evigheten. Då det som styr oss är våra själviska egenintressen istället för att hjälpa andra människor runt omkring oss. Problemet är inte pengar. Visste ni om att det går superbra för människor i Sverige? Ekonomiskt. De senaste 20 åren så har antalet miljardärer fyrdubblats i Sverige. Hänger ni med? Antalet miljardärer har fyrdubblats i Sverige. Och inte bara det, det finns inte bara fler miljardärer i Sverige. De har också en större andel i sin förmögenhet jämfört med resten av befolkningen. Med andra ord, så allt som vi i Sverige produceras, BNP, vår bruttonationalprodukt, det vill säga allt som vi som samhälle under en period säljer av värde i tjänster och produkter under ett år, 2016, var massvis med svenska kronor. Förmögenheten hos alla våra miljardärer i Sverige är hälften av det. Hälften av Sveriges bruttonationalprodukt. Eller låt mig prata siffror. Sverige totalt producerar 4400 miljarder svenska kronor i värde av vad vi säljer av produkter och tjänster i vårt land 2016. Förmögenheten hos våra miljardärer, som är knappt 200 i Sverige, 200 miljardärer, förmögenheten hos dem är måttet 50% av vår bruttonationalprodukt. Alltså 2000 drygt miljarder svenska kronor. Det har varit en explosion inom Sverige framförallt och de senaste åren. Det här är de senaste 20 åren. DN skriver: framgången hos de svenska företagen, framgången hos de svenska entreprenörerna beror på två branscher. Nummer ett, IT-branschen. Nummer två, finanssektorn. Och sen lägger de till nummer tre, Zlatan Ibrahimovic. Han är en av de här miljardärerna som står för en stor del. Det går bra för de som tar vara på den växt som finns i Sverige just nu. Problemet är inte att man har mycket pengar. Du och jag tenderar att säga, ja, men det här är orättvist. En sån liten grupp i Sverige har så mycket pengar. Men vad rör det dig? Och vad rör det mig? Låt dem ha sina pengar. Fokusera på vad du gör med dina pengar. Jag berättar de här fakta och den här illustrationen för dig om hur mycket pengar som vissa människor har i vårt land för att utmana dig. Vissa här inne brottas, som jag när jag hörde den här faktan, brottas med girighet. Vissa av oss tänker tanken så fort vi hörde de här summorna, tänkte, bo, varför har de så mycket pengar? Jag skulle vilja ha det de har. Vissa av oss tänkte den tanken. Och jag vill utmana dig. Vad skulle du göra med den summan pengar? Vad skulle du göra med så ofantligt mycket pengar? Eller så ofantligt mycket resurser? Det är min utmaning till dig idag. Jag vill utmana dig att ställa dig själv frågan. Och jag vill att ni nu själv tänker. Vad har du gjort 2017? Med de medel som du har för att hjälpa andra människor runt omkring dig. Hur har du använt din bil? Hur har du använt din cykel? Hur har du använt dina ben, ditt transportmedel? Hur har du använt din bostad? Kan du ärligt säga till dig att du har använt din bostad för människors frälsning? Hur har du använt ditt jobb och din lön? Hur har du använt din tid? Vad gör du varje vecka? Vad gör du varje månad? Vad har du gjort det här året? Hur har du använt dina gåvor som Gud har gett dig? Vad används det till? Jag vill att du funderar på ditt liv och din situation. Du kanske är duktig på oavsett vad du är duktig på. Så är min fråga, vad har du använt det till? Mitt förhållande till pengar har varierat oerhört under mitt liv. Idag är jag 34 år gammal. Och när vi växte upp, jag växte upp i Sverige, kanonland. När jag växte upp så hade vi det faktiskt riktigt tufft. Hör och häpna i fantastiska Sverige. Mamma och pappa gick skilda vägar tidigt när jag var 4 år. Och efter det så bodde vi hos pappa och det var riktigt svårt för honom att få saker och ting att fungera ekonomiskt. Under 2,5 år så kunde varken min mamma eller min pappa ta hand om oss. Vi var 5 barn. Vi bodde hos andra som hade det bättre och de hjälpte oss. Och det är en del av det fantastiska Sverige som jag vuxit upp i. Fantastiskt samhälle och fantastiskt stöd. Men det var tufft. Vi bodde på olika platser. Pappa så småningom klarade av att få saker och ting till rätta och vi kunde bo hos honom. Och där har vi växt upp en stor del av mitt liv och jag minns. Som 14-åring, hur jag öppnar dörren. Någon ringer på dörren och jag öppnar dörren. Vi bodde i ett litet hus ute på landet utanför Örebro i Närke i Sverige. Och det ringer på dörren och jag öppnar. Och där står 2 män som ser ut som FBI, klädda som jag, kostymer. Och på den tiden, 90-talet, antagligen så var det svårt med, för myndighetspersoner att ha koll på barnpsykologi. För de vänder sig till mig och säger, vart är nyckeln till huset? 14 år står jag där, jag öppnar dörren och de säger, vart är nyckeln till huset? Jag tittar upp på dem och säger, ja, jag har en nyckel. Och de säger åt mig, gå och hämta nyckeln. Personerna är från en myndighet i Sverige som driver in skulder. Den dagen skulle vi flytta ifrån vårt hus där vi växte upp. Det enda platsen som vi kallade hem. Och jag får reda på det ifrån de här 2 personerna. Min pappa hade inte sagt någonting. Jag hade ingen aning om att han inte klarade av att försörja oss. 2 dagar senare så är vi utslängda från vårt hem. Det är första gången som pappa sa åt oss, idag går ni inte till skolan. Vi måste flytta. Och vi var uppe dygnet runt och packade saker. Och vi flyttade på 2 dagar. Jag minns en annan tillfälle då jag skolkade från skolan. För att sulan på mina skor hade gått sönder, ramlat av. Jag kunde inte ta på mig dem. Det här var så som vi levde när vi växte upp tillsammans med pappa. Det här var Sverige. Under 2,5 års tid så bodde vi inte ens hemma för mina föräldrar klarade inte av det. Men pappa lärde oss massvis med bra egenskaper. Nummer 1, gå till grannarna och erbjuda att klippa gräset hos dem. Pappa sa, ni ska ta 1 krona per maskros som ni plockar upp hos grannen. 1 krona, det är det värt. Och vi var där, jag och min bror David. Och vi tjänade pengar. Pappa skickade upp oss till Norrland, till några av våra släktingar i Norrland. Och vi planterade skog. Det var tufft. Men det var så vi spenderade våra sommarlov. Jobba hos grannarna eller jobba uppe i Norrland där Frida kommer ifrån. Och vi planterade skog. Och jag har räknat ut att jag har bidragit till den positiva miljön i världen. Drygt 200 000 träd har jag planterat, har jag räknat ut. På den tiden så fick vi ungefär 30 öre per planta. Så vi tjänade pengar under 3 års tid när vi åkte upp dit på somrarna. Men det var inte mycket. Och jag minns den första gången som jag fick en helt annan lön på mitt konto. Jag hade gått igenom 4 års utbildning på Chalmers. Jag var utbildad ingenjör. Och under den tiden så hade jag jobbat, samtidigt som jag studerade, så hade jag jobbat på fabriken i Volvo och monterat bilar för att ha råd med studierna. Och genom 4 års montering av bildelar i fabriken i Volvo så hade jag ju förstås fått bra kontakt med människorna som jobbar där. Och också utvecklingsavdelningen på Volvo. Och jag fick möjlighet att söka de interna jobben, så jag sökte ett jobb. Och jag fick en projektanställning. Jag jobbade i 1 års tid som ingenjör och utvecklare på Volvo personvagnar i Torslanda, Göteborg. Jag minns den första månaden där jag fick min ordentliga lön, till skillnad från skogsplanteringen. Till skillnad från 100-lapparna hos grannen när vi plockat maskrosor. Till skillnad från det sätt som vi försökt att hjälpa vår pappa att få saker att gå runt. Och jag såg när pengarna trillade in. Och jag höll på att ramla baklänges. Är det verkligen det här? Är det jag gör verkligen värt så här mycket? Min inställning till pengar ändras väldigt snabbt som ung svensk kille i Göteborg. Och det används. Under den tiden så möter jag Jesus som min personliga vän och frälsare. En sak som jag gillade att göra tillsammans med mina vänner var att spela poker. För det gick snabbt att få pengar då. Jag använde mina pengar till att få pengar snabbt. Jag blev duktig på poker. Men jag minns när jag bestämde mig för att jag vill följa Gud. Under den tiden så levde jag ett liv där jag lutade mig tillbaka och åt och drack och hade det bra. Jag tänkte så här, måste man ju bete sig när man har levt ett helt liv utan pengar. Och haft det tufft, då måste man ju verkligen leva. Jag möter Jesus. Och en av de saker som jag gör, som är supersvårt för oss. Jag bor tillsammans med min bror. Även om han är 1 år äldre än mig så är det jag som betalar hyran. För han har ett år kvar på sin utbildning. Och jag väljer att sluta mitt jobb på Volvo. Och lever ett liv med enorma utgifter varje månad. Jag menar att jag tar en del av min sista lön och jag går till de vänner som jag enkelt spelat av pengar i poker och jag betalar tillbaka en stor del av det som vi kommit överens om att jag vunnit ifrån dem genom att spela poker tillsammans. När jag blir kristen så förstår jag att mitt studielån, det kommer bli tufft att ta med mig nu. I alla fall i de planer jag hade. Jag hade planat att bara sitta hemma och be och läsa Bibeln i flera år. Det var min plan. Jag tror inte det är en bra idé, men det var min tanke då. Jag tänkte jag måste ju leva på något. Så studielånet på flera 100 000 svenska kronor, det betalar jag direkt innan jag slutar. Och här ändras återigen min inställning till ekonomi och pengar. Från att ha tänkt väldigt likt den här mannen som vi läste om att luta mig tillbaka och ha det gott, äta och dricka och le. Så jag går nu in i en fas där jag förstår att Gud finns där och kommer ta hand om mig. Han uppmuntrar mig och säger, Dan, var inte orolig för vad du ska äta eller dricka eller hur du ska bete dig. Jag tar hand om det. Du fokuserar på att följa mig och bygga mitt rike. Sen går det 10 år. Och jag lever med ett, vill jag mena, ganska sund inställning till ekonomi och pengar. Idag och de senaste 1,5-2 åren så befinner jag mig tillsammans med min familj i samma situation som jag var för 12 år sedan. Nu sitter jag där med ingenjörslön igen. Och har det bättre än ekonomiskt än de flesta i vår värld. Och till och med de flesta i Sverige. Och vi ställer frågan, varför har jag blivit så välsignad med en fantastisk familj? Varför har Gud gett mig William? Varför har Gud gett mig Andrea? Varför har Gud gett oss vårt lilla hus ute i Sjöbo, i Vollsjö? Varför har jag fått allting som jag har rent materiellt idag? Och jag vill komma till slutsatsen att jag tror att det jag har idag finns där som en tydlig markering av Guds välsignelse och en uppmuntran till mig om att använda all min energi och all min tid och alla mina resurser för människors frälsning. Oavsett om du är rik eller fattig. Oavsett din familjesituation och sociala umgänge. Så behöver du och jag som människor komma till en övertygelse att allt som vi har av välsignelser och resurser är något som kommer från Gud. Och något vi kan ge tillbaka till honom. Ett beslut om att varje vecka allokera tid och resurser för människors frälsning. Att varje dag spendera tid med att bygga din personliga relation med Gud. Jag vågar knappt säga det, men ibland så beskriver mina syskon mitt liv som att de säger, Dan, allt som du gör lyckas. Det går bra för dig. Allt du rör vid blir till guld. Allt du vill lära dig, det lär du dig. Och jag darrar och jag är lite rädd för att säga det, men när jag ser på mitt liv så vill jag mena att jag har välsignat så oerhört mycket. Och fått så mycket ifrån Gud på olika nivåer. Så jag är rädd ibland för girighet, för stolthet. Och slå mig för bröstet och säga, men titta vem jag är och vad jag har gjort. Därför vill jag lyfta fram den lärdomen som jag kämpar med idag, varje dag och varje vecka. Hur hanterar jag allt det som Gud har gett mig? Hur hanterar jag allt som jag planerar för framtiden? Vad är det som driver mig? Vad är det som motiverar mig i mitt liv? Och genom Guds nåd så vill jag svara. Guds rike. Att han snart kommer och gör slut på det lidande, sorg, plåga och gråt som vi upplever i den här världen. En dag då den här kampen som vi går igenom varje dag om hur balansera resurser, liv, pussel, jobb som vi kanske inte gillar, människor som vi har svårt att umgås med, sociala problem, ekonomiska problem, fysiska, hälsomässiga problem. En dag har Gud lovat att det ska vara slut. Den kampen ska inte vara för evigt. Låt oss tillsammans välja att arbeta för människors frälsning. Med alla de resurser, talanger, energi och tid som Gud har gett oss. Jag vill uppmuntra dig. Låt oss inte fastna med handen i fällan. Där vi drar så mycket i det materiella som vi vill ha så att vi inte kommer bort. Utan låt oss göra oss fria. Låt oss släppa det. Och låt Gud plocka ut det vi behöver, när vi behöver det. Och låt oss fokusera på att hjälpa andra runt omkring oss. Det är min uppmuntran till var och en här inne idag. Jag vill att vi avslutar med att sjunga en sång tillsammans. Det är vår sista avslutningssång som kommer på texten. Texten kommer på skärmen här. Jag vill be att budskapet i sången, att du kan ta till dig det. Jesus sista uppmaning där i vers 22 är: bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er. För livet är mer än bara maten och kroppen är mer än bara kläderna. Ge akt på korparna. De får det de behöver. Och det är Gud som ger det. Fråga inte efter vad ni ska äta eller dricka. Och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna, de som inte tror på Gud. Nej, sök först Guds rike. Så ska ni få allt det andra också. Låt oss stå upp tillsammans och sjunga.